Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, hallå, hallå,
hallå. Hallå,
hallå. Hallå,
hallå. Nu hör jag mig i alla fall själv mer. Nu låter mer som min röst, nu,
ja,
tycker jag.
Ja, jag kan, jo, det tycker jag också. Lite mindre. Ja, ja, nu.
Det var lite grått troll förut. Nu är det lite mer.
Ja, nu är det bättre. Ja, jag tycker det är bättre. Nej, men vi säger väl hej och välkomna.
Välkomna till det goda samlaget.
Skit ämne, eller jobbigt.
Skitdag.
Skitjobbigt ämne.
Ja, vi ska snacka otrohet idag.
Ja. Och jag känner mig som en noob, för jag har faktiskt varit ganska förskonad från det.
Ah, lyckas dig.
Ja, men du har ju desto värre.
Ja, ah, nej, men jag har varit med om det värsta.
Ja, det värsta.
Mm.
Men vi är ju som vanligt inga experter.
Vi har inte blivit några experter sen senast.
Nej, och vilka är vi? Vi är det goda samlaget.
Ja.
För er som fortfarande har svårt att skilja oss åt, så är det jag som är frallan och jag har någon slags ginger-hår.
Och jag heter Isa och jag har olika frisyrer hela tiden.
Ja. Gröna glittrande ögon.
Ja, gulle.
Mm. Mina är isblåa som White Walkers.
Vi har alltså bjudit in en expert till dagens avsnitt.
Ja, första personen som får återkomma som inte har knullat någon av oss.
Ja, oh, det måste kännas som en ära.
Att inte få knullat någon av
Marika Smith från... Sex på riktigt podden kan vi säga nu.
Yes.
Ja. Mm.
Yeah.
Mm. Och sexinspiratör är du.
Yeah.
Och inspirerade oss så jävligt förra gången.
Har ni inte lyssnat på det, så lyssna på avsnittet som heter Sexinspiration för alla.
Ja.
Ja, det var kul.
Ja, vi har fått jättemycket bra feedback på det.
Ja, kul. Vad roligt det här.
Men nu ska vi prata om otrohet. Men vi måste ju ändå fråga dig, för vi har ju ändå vårt standardkoncept. Mm. Så liksom, vem är du och hur ligger du nu?
Ja, jag, som sagt, jag jobbar som sexinspiratör, uppfunnit mitt eget yrke. Så jag jobbar med sex ur positivt perspektiv, kan man säga. Lära ut till människor hur sex fungerar på riktigt, och det är därför podden heter så också. Och det har jag gjort hela mitt vuxna liv, så att jag har inte så mycket annat i mitt liv än sex. Och hur ligger jag just nu? Ja, min sexualitet går mycket i perioder. Den är oftast hög men eller stark, men tar sig uttryck på olika sätt. Och nu har jag jobbat så mycket, eller jag jobbar så mycket med att prata om sex, att det har varit ganska, jag har nöjt mig ganska mycket med det länge. Men nu håller jag på att skifta till att bli svinkåt och vilja knulla skit mycket igen.
Mm.
Så att nu är jag på väg in i den. Det är helvete.
Du har Venus.
Jag har Venus, som vi pratade om tidigare. Ja, precis.
Marika berättade, du kan ju berätta det för lyssnarna också.
Ja, vi pratade om det här innan, att när jag gick i högstadiet, gymnasiet, så pratade jag med mina kompisar ofta om att vissa dagar så har man Venus. Och det är när man kan se ut som fan, var helt osminkad, var skitsur, sitter på tunnelbanan och alla bara superflörtar med en i alla fall. Och inte för att man då var 17, utan för att bara så här, vissa dagar bara var det så. Så kunde man vara skitsnygg andra dagar och känna sig aspepp och ingen brydde sig. Och jag är inte säker på att det var kopplat till ägglossning eller någonting, utan det bara var. Och alla man sa det till fattade vad man menade.
Mm.
Så det verkade ändå som att det var något som många kvinnor kände igen.
Det har aldrig hänt mig.
Nu kommer du tänka på det, jag lovar.
Nej, men jag tycker oftast det, det korrelerar när jag typ känner mig snygg och folk ser mig.
Okay.
Fast det kanske bara är det uppmärksamhet då. Och tror jag att det handlar om så uppmärksamhet.
Mm.
Alltså om jag känner mig så mer utåtriktad typ, så tittar jag mer utåt.
Ja, just det.
Annars om jag känner mig typ introvert och ful, så kanske jag typ sitter i telefonen. Eller liksom,
stenig vägg. Du kanske gör dig snygg för att du känner att du har Venus. Att du själv, du påverkas av din egen Venus.
Man har mojo.
Just
ja,
det.
Men exakt.
Man har swag.
Kärtbarn har många namn.
Men vadå, vänta nu. Du sa att du kommer gå in i en kåtperiod nu. Ja. Men har du partner?
Nej, ingen fast partner just nu.
Så att nu är det... Ligger du med någon?
Jag har legat med någon här några gånger. Mm. Och jag anar att det kommer bli en period av ligga runt.
Ah,
men jag orkar inte riktigt. Så jag har inte riktigt liksom, tagit andetaget och dykt ner under ytan än. Ah, vi får se hur det blir.
Det är fel så period. Det känns som att sommaren är mer ligga runt.
Alltså jag blir så jävla romantisk på vintern. Alltså nu när det börjar bli jul och de tänder de här lyserna på gatorna. Jag, alltså jag blir helt knäpp. Jag blir som en ägglossningskvinna fast. Jag vill bara så hålla handen och dricka varm choklad och så, fast det blir ju ofta sex av det också. Så att för mig är det också.
Men gör sådana, ladda ner några appar och så har du sådana dejter. Går och
varm choklad och sen knulla hjärnet.
Exakt, ja, det är säg det innan.
God idé.
Låtsas vara lite romantisk med dig. Jag bara vill åka av.
Som en tillfällig fetisch typ.
Exakt.
Men så här leka kär som jag pratat om många gånger. Ja, det är bra. Men jag tänkte apropå det här hur du ligger och så vidare. Nu känns det som att men det var en lyssnare som skrev in när vi sa att du skulle vara med och frågade om kunde ha något tips hur man ligger som lite större. Att hon upplevde att liksom, och det känns ju så här, men du har ju själv sagt att du liksom, jag vet inte om du ger kurser i det.
Ja, jag har lite workshops för plus size kvinnor eller vad man nu vill kalla sig, tjock, kurvig, whatever. Inte för att det egentligen är så himla stor skillnad.
Jag tycker att det är en konstig fråga. Jag tänkte så här, vad skulle det vara för skillnad?
Jag tänkte också det, men det hon skrev då var att hennes mage var i vägen, upplevde hon, när hon skulle ha sex.
Ja.
Men det beror på hur hon tänker att man ska ha sex. Alltså jag har varit tjock hela mitt vuxna liv, eller mitt liksom sexuella liv. Mm. Så att jag vet ju inte hur det är att ha så här smalsex när alla armbågar liksom sticks. Och jag tycker det verkar skitjobbigt. Men vad man gör om magen, det beror på, alltså, gud vad svårt. Alltså, man får ju flytta på, alltså, har man mer underhudsfett, då är det ju lättare att flytta på det åt sidan eller uppåt eller liksom. som man har stora bröst, då får man ju mäcka dem åt sidan lite om man ligger på särskilda sätt så.
Men det är väl samma sak, alltså, för jag har får lätt ont i inåt, men livmodern typ. Och då är det ju bara vissa ställningar som får liksom bara, men det här går inte.
Nej, när man kommer åt den.
Det måste väl vara typ samma sak.
Ja, man får jag brukar rekommendera att man använder liksom möbler, kuddar, rekvisita helt enkelt för att uppnå den ställning eller den grej man vill komma åt, oavsett om man är lång eller kort eller tjock eller smal. Att man inte måste tänka att man måste ligga på rygg eller stå på alla fyra. Obviously så är det svårt att, så här, som i 80-talsfilm, bli upplyft mot väggen och knullad. Men jag vet inte riktigt hur skönt det är. Det kanske ni kan svara på ändå. Just den grejen. Eller sånt som bygger på att den andra håller ens kroppsvikt i händerna. Det är ju svårt. Men också häftigt om man faktiskt träffar någon som kan det.
Jo, men jag har ju varit såhär, wow, när det är någon kille som kan lyfta mig. Alltså, jag ändå tyckte att det var nice. Men det är inte så nice. Det är lite krångligt att bli knullad mot en vägg. Det blir
Alltså det ser ju sjukt nice ut på film. Funkar inte i verkligheten. Och jag är ändå person som tränar. Men alltså, liksom 30 sekunder in så önskar man ju att man gjorde någonting annat.
Men det är lite som det här Dirty Dancing-lyftet som ser så himla lätt ut. Men hon fick träna i månader för att hon skulle kunna... Alltså vilka jävla magmuskler hon hade. Lyfta henne rakt upp så. Nej, men undvik lyftgrejer helt enkelt.
Och sen flytta speciellt på, för den som lyftet.
Men det enda jag kan uppleva, det är väl om jag ligger på rygg med benen uppåt, alltså isär och bakåt, så att jag är liksom lite dubbelvikt. Då trycker ju brösten mot min hals. Magen trycker mot brösten trycker vidare, så att det kan bli lite svårt. Och då får man bara ta bort huvudkudden. För då får man ju liksom lite mer leeway.
Man kan ju också ligga längst ner på sängkanten så man hänger ner
absolut.
Med huvudet. Också sexigt.
Absolut. Man får bara känna efter vad som funkar.
Men så bakifrån känns det också som att...
Ja, det funkar ju alltid. Jag kan inte tänka mig vem som inte skulle... Det skulle funka för. Nu kommer jag på en grej till som jag kan tipsa om. Och det är om man rider någon och är lite större, så behöver underlaget vara lite fastare, upplever jag. Om man har en jättemjuk säng som man sjunker ner djupt för att man är lite tung, och sen beroende på hur stor den andra personen är, då kan ibland jag... Om det är för mjuk säng, då hamnar jag så stadigt på kuken till svårt att ta sig upp igen liksom. Eller det blir liksom inget att jobba med, så att antingen typ yogamatta på golvet eller en relativt smal person som jag är med då, så att det inte blir så att det blir liksom utrymme kvar mellan mina ben, för eftersom låren tar upp lite utrymme och man sjunker ner,
just
så skaffa en fast säng och gärna headboard som man kan hålla i, alltså en sänggavel.
Alltså man håller i med händerna.
Ja, så man kan luta sig fram, hålla i den och då kan man ta i lite,
då har man lite kraft
så. Alltså överlag så borde man ju ha sån här stänger typ, alltså i taket.
Ja, typ sex gånger allting.
Ja, men alltså, sån här som man liksom svingar sig i. Alltså man måste inte svinga då. Alltså,
det du säger nu att överlag så borde man ha.
Överlag alltså, så borde folk ha. Nej men jag saknar det faktiskt. För jag och mitt ex, vi installerade ju vår säng i perfekt så här, att han skulle kunna stå och liksom ta mig på sidan av sängen. Och jag liksom, man borde göra mer sådana anpassningar. Ja. Alltså, här är ju sänkbara sängar som man kunde anpassa.
Alltså, allt det här finns ju i sådana här gamlingaffärer. Med sådana som är gamla och behöver stöd och hjälp på för att de trillar annars. Alla sådana här, man har handtag ovanför badkaret för att inte halka. Det är ju bara att sätta upp ett sånt ovanför sängen. Just halkmattor nedanför sängen när man har mycket glidmedel. Ja. De kan få en helt ny marknad här. Liksom. Men nu gör de bara svarta och med leopardmönster på sig.
Samma företag som ställer ut på typ såhär äldre mässor, bara brandar om lite grann, går till sexmässa.
Ja.
Boom.
Absolut. Nu är vi ändå inne på lite tips om förställningar. Har ni något tips för, alltså för att om jag rider någon med, som har ganska stor kuk så gör det ont. Men jag gillar att rida. Men finns det liksom något sätt som man kan liksom få honom att inte komma lika långt in som inte blir så jobbigt för mig?
Ja. Har du sett The Onat?
Nej.
Det är en ny sexleksak som är exakt det här.
Asså?
Alltså fan att jag inte har den. Men ni får gå förbi Pistill eller någon här sen och kolla. Det är, tänk en donut. Det är precis, det är därför den heter
donut. Det är en krockkudde.
Ja. Och den kommer i tre steg. Alltså det är tre små donuts som du köper. Och sen så använder du så många som du behöver beroende på hur öm du är och hur stor han är. Eller lång han är snarare.
Nice.
Och sen töjbar, sätter du runt roten på kuken. Och då kan han liksom köra på ohämmat, eller du köra på ohämmat i det här fallet då. Utan att den kommer in så långt så att den till exempel slår mot livmodertappen. Och den är egentligen gjord, jag var på en presentation nyligen med hon som har gjort den, uppfunnit den i New York. Och hon har själv samlagssmärta, men bara på djupet. Vissa har ju att tränga in ens ett finger, och då går det inte. Men om det handlar om att det inte får komma in så långt, och hon bara, fan jag kan inte ha sex, och så bara, varför finns inte en, kan jag ta en vanlig donut liksom?
Det är ju
på.
Genialiskt.
Och så kommer hon på det är ju helt genialt. Den har ingen motor eller någonting, bara en liten krockkudde. Så jävla bra.
Lol, min hjärna nu började associera till Karl-Bertil Jonssons julafton. Han med näsan och servettring.
Fan vad hett om man hade så stor näsa att man kunde knulla med.
Det är ju snart jul så.
Nu kommer alla tänka på det.
Men det där ska jag skaffa. Jag tycker också, det är inte riktigt rida, det är mer att ligga. Jag tycker också att det är nice att man liksom lägger sig, man sätter sig på, sen lägger jag
mig. Ja men det funkar. Ja men det är inte samma sak.
Nej,
det
jag
funkar
förstår.
Mycket bättre.
Om du rider reverse då, blir det också för djupt då?
Ja, men det tycker jag inte är lika nice.
Nej. Bra, men ska vi gå till fan?
Okej, okay, får jag bara få lite mer vatten?
Det är som att vi undviker, va? Vi vill inte gå in och prata om det här.
Nej, det är så tråkigt med allt annat.
Ska vi börja lite så här mjukt med att jag berättar om min typ enda erfarenhet av otrohet?
Ja, gör det.
Okej. Okay. Alltså det har ju varit lite så här små, alltså typ att någon har i min flersamhet typ att det var någon som väl bestämt att vi skulle ha, liksom ligga oskyldigt med varandra bara. Så hade han liksom legat någon annan. Men det är inte riktigt otrohet. Jag tolkar inte det så. För det enda som jag varit med om var att jag var otrogen mot min första kille. Jag var så, blev så superförtjust i hans bästa kompis. Och det var ju liksom extremt oskyldig typ. Alltså det var inte, det var som att vi hade typ ett kuddkrig. Alltså vi var 16. Och det var så mörkt. Och typ så här, då satt vi och höll varandra i handen. Så, ja. Men också typ att det var någon gång som han bara typ försvann och gick hem. Och så jag bara, jag ska kolla var han tog vägen. Så spikade jag typ hem till honom. Vi skulle ut på någon fest. Och så sa jag att han bara, men jag vill inte vara med. Och så kysste vi varandra då. Och jag erkände det aldrig.
Nej.
Han var jättesvärt sjuk, min kille. Och han anade ju saker med liksom den här. Bara, gud, vill du prata om honom hela tiden? Typ, är du kär i honom? Eller bara, nej!
Ja, men det var ju
så jag
har
varit
milt.
Otrogen. Sen hade jag sex med honom. Och det var det värsta ligget jag någonsin haft.
Alltså flera år efter?
Det var inte så många år senare. Men efter vi hade gjort slut.
Ja, fattar. Vad har du för erfarenhet av Marika?
Ja, alla möjliga. Nej, men jag har väl varit på lite alla möjliga sidor i den där. Kanske inte varit otrogen. För att jag har inte haft den typen av relationer. Där det har liksom blivit aktuellt.
Nej.
Jag har haft ganska mycket öppna relationer. Men, så. Men däremot har jag blivit, ja, har fått mina förtroenden svikna.
Men det är väl, alltså det kan vi också kanske lite komma överens om vad otrohet är. Men det är väl, jag tycker att det är när överenskommelsen sviks.
Ja.
Bryts.
Ja. Och det har jag varit med om. Jag har antagligen gjort det också, men det är förträngt just nu. Men framförallt har jag försökt ha tydliga förtroenden eller överenskommelser, och sen har någon bara nej, det var inte så jag tänkte.
Ja, för det är oavsett hur relationen är formad, så om man inte håller det som är sagt, där är den otrohet.
Då, ja, det är i alla fall ett, någon form av
svek.
Men relaterat också, till
upplevelse.
Sex då? Eller
jag relaterar till relationen och sexualitet. Och sen har jag också varit, ska säga, också den andra kvinnan ett antal gånger. Så att, eller vad man nu... det finns så mycket töntiga uttryck. Jag säger bara det för att folk ska förstå vad jag menar. Men, det här är så, och det här är ju väldigt tydligt på tecken på vad det handlar om. För vi cementerar ju bilden av vad otrohet är och vem det är som är den ena eller den andra. Och vem som är skyldig och vem som är... det är som ett kammarspel med givna roller som man liksom inte kan rucka på. Mm. Och sen precis när, som du säger, när vi då pratar om det på ett annat sätt, att det handlar om överenskommelser, inte att man, vem man har sex med eller vem som skulle varit lojal med vem, då blir det väldigt förvirrat.
Precis.
Och eftersom det är så starka känslor inblandade och inte går att definiera, så blir det då ofta kaos och svårt att kommunicera kring.
Men tror ni att om man har liksom öppet förhållande, att det är många som tänker så här, ja, men om jag går ett steg till gör väl inte så mycket?
Ja, det beror på vad man har för överenskommelser, alltså, men också kultur i relationen. Mm. Alltså, om du förstår vad jag menar med kultur, att hur pratar vi om sex, hur förhåller vi oss till relation eller sexualitet, om man tänker så.
Jag tror folk använder det som ursäkt. Alltså att det liksom, att jag tror inte att man tänker typ att, eller som att det är en ursäkt, att vi har ju sagt att det här är okej, det är bara lite mer det här då, och därför gör jag det, för att man vet någonstans att det inte är, alltså liksom förbereder sig för en förklaring. Så skulle jag säga att liksom, jag tänker också på dina erfarenheter och sådär.
Ja, men precis, för jag hade ju ett lite, det vet ju båda ni och det vet ju alla som har lyssnat på den här podden, men
du har ju också censurerat mycket.
Jo, men i början så hade ju vi lite öppet att man fick hångla med andra, och alla sa ju till mig såhär, du fattar väl att han kommer ligga med andra, killar funkar så, de kan.
Det här
inte
är
så
din förra relation, inte det du har nu.
Nej, ja, precis, förra. Och jag tänkte bara, nej, det är det här vi har kommit överens om. Det är det här vi ska hålla. Och det gjorde ju han då. Alltså låg, för att det liksom började med att de hånglade och så bara hände det för att det hände.
Alltså hade det varit en kvinna som gjorde så, tänker jag bara nu helt spontant. Vi har ju pratat om det här tidigare i min podd, så vi har ju dragit det här några varv nu. Men precis det här du nämner nu, att man hånglar och sen bara blev det så att det blev sex. Det tolkar man ju olika om det är en man eller kvinna, tyvärr fortfarande ofta. En man gör det för att han fick chansen och fortsatte och fick lillfingret och tog hela handen. En kvinna bara, nej, men hon hade svårt att säga nej. Och,
just det.
Jag kan inte stoppa nu. Liksom. Så bara blev det så. Så man har lite olika tolkningsscheman beroende på vem det är, och som också ingår i den här tydliga, ikoniska bilden av hur sex och otrohet luras väldigt mycket av. Både i när man gör det och när man tolkar det. Så det kanske hade varit annorlunda om det var tvärtom.
Hemskt hur som helst. Så det är ju en av mina erfarenheter. Men sen så var ju även Johan otrogen mot mig långt in i vårt förhållande också. Så han var otrogen mot mig 3 gånger. Och smittade mig med klamydia 2 gånger. Alltså jag har ju mycket erfarenhet här. Innan Johan var jag också med en kille som... Vi hade inte en relation, men det var ändå så som att vi försökte komma överens om saker som han bröt hela tiden.
Motherfucker.
Ja.
Och du drömde om Johan.
Ja, men så intressant. Nu har det ändå gått över ett halvår sedan den sista grejen hände. Och bara för att jag började tänka på att vi ska prata om det här idag, så har jag hela natten haft PTSD-drömmar om att han... Jag drömde hela natten att jag slog honom. Jag slog honom och slog honom och slog honom. Och det som hände hela tiden var så här, att jag ville att han skulle berätta. Men berätta då, säg då, berätta då. Och han sa ingenting. Han var tyst. Och det hände ju också i vår relation att jag fick reda på en sak och började fråga honom. Så här, är det något mer, är det något mer, är det något mer? Och varpå han sa nej. Till slut så sa han en till grej och jag fortsatte tjata. Och fortsatte fråga och han sa nej. Och så till slut sa han en till grej. Och det är typ det värsta man kan göra. Om du har varit otrogen mot någon, så fucking berätta om den här personen känner av att det är något fel. Så ljug inte ytterligare en gång då. Ens typ tillit till sig själv går sönder.
Just det.
Om man känner att något är fel, är ganska skönt att få känna att den känslan stämde i alla fall.
Men också du fick höra från andra och upptäcka typ på liksom Instagram.
Ja, precis. Det var inte så att han kom och sa det. Nej, det var hemskt. Men jag tänker att, för det har jag också hört andra som har misstänkt att ens partner har varit otrogen frågat och personen har ljugit.
Just det.
Typ under en lång tid och sen har fått veta ändå, och att det är så jävla mycket jobbigare än att det kommer fram direkt.
Förlåt, för jag hänger med här. När du var med i min podd, det var i april tror jag, eller våras någon gång.
Ja.
Då hade han varit otrogen mot dig 2 gånger, 2 omgångar. Och sen kom den tredje då efter det. Eller?
Precis.
Ja. För då tänker jag, för när vi pratade om det, då hade ni ju gått i terapi och pratat om det här. Ni hade haft otaliga timmars samtal kring det här. Jag frågade dig om det verkade som att han hade förstått liksom hur illa han hade gjort, eller liksom hur illa du hade tagit vidare vid det här. Att han då gör det igen, det tänker jag, det måste ju ändå varit jobbigare än första gången. Eller på ett annat sätt i alla fall.
Det var ju ändå som att jag kände igen. Mm. Det var ju som att gå igenom samma grej igen. Men det var ju ett mycket större svek. Alltså, eftersom vi hade ju liksom investerat i att det skulle bli bra.
Ja, exakt. Ja.
Det kändes som att när det skedde tredje gången så var det som att bara, men händer det här igen? Mm. Alltså att det var lite typ, alltså att du inte kunde greppa det riktigt. Typ att det var så absurt att du inte kunde ta in det. Liksom.
Jag tror att jag försökte skydda mig genom att så bara, ja men han har, nu har han liksom varit otro mot mig. Mm. Men inte att det var 2 år emellan. Mm. Det tog tid innan jag kunde gå med på det typ.
Just det.
Som att jag först bara gjorde det som en klump händelse. Mm. Riktigt hemskt. Jag kände att jag blev helt stel i kroppen när jag tänker på det nu.
Fattar det. Och det är det här som är så speciellt med just otrohet om man jämför med andra typer av svek i en relation. Att vi har byggt upp så mycket förväntningar kring lojaliteten och oavsett om man är monogam eller inte, det här förtroendet som just handlar om precis just sex av någon anledning. Om det hade varit så att han hade typ stulit alla dina pengar, tömt ditt konto, så hade du såklart kastat ut honom och blivit liksom jättearg och förkrossad. Men du hade inte varit lika, riktigt lika trasig i hjärtat på något sätt. Eller på ett annat sätt.
Det är ju
att
bli bortvald.
Ja, han visar någon slags värde på dig. Ja. Därför att vi har konstruerat det så.
Precis, och det känner jag ju att jag har. Nu träffar jag en annan kille och jag känner att jag har jättemycket av det kvar i mig. Att, så här, att känna, jag står inte för de känslorna, men alltså jag vill inte agera på dem, men ibland så råkar jag det. Men alltså bara att vi sitter många vid ett bord och han visar, och han pratar mycket mer med en annan person, så kan jag känna att så här, varför pratar du inte mer, alltså varför är inte jag ditt main fokus, för att det sitter så efter den andra förra relationen att, så här, att jag blir bortvald.
Det är därför det är så viktigt också, och som vi började det hela samtalet med, vad har jag för erfarenhet av otrohet? Att man brukar ju prata om emotionellt bagage, lite nedsättande, man ser det på så här dating site, jag orkar inte mer emotionellt bagage typ. Men alla har ju det. Det är snarare så här,
skriver det.
Jo, men det är ganska mycket folk, är det? Så här, ja, och då menar de så här, dra inte in ditt jobb ex om du inte har kommit över i det här. Jag orkar inte med trams. Liksom. Jag fattar det. Men egentligen är det mycket bättre att veta vad man har i den här väskan då.
Exakt.
Vad är det du släpper runt i den här ryggsäcken? Att när man träffas då, det ska bli seriöst på något sätt, att kanske packa ur sina väskor tillsammans och bara, vad har du för erfarenhet av otrohet? Eller vad har du för bild av otrohet? Ja, jag har varit med om det. Jag har varit utsatt för det. Eller som du, Frallan, då, inte har så himla mycket erfarenhet, då kanske du behöver vara mer uppmärksam i relationer på att andra kan vara känsligare för saker och ha mer förståelse för att det kan trigga erfarenheter. Och det behöver inte ens vara personliga erfarenheter. Det kan vara att ens föräldrar var otrogna mot varandra. Mm. Eller att man har levt nära någon som varit utsatt eller utsatt någon för otrohet. Eller varit den som går runt och vet om att ens kompis är otrogen. Alltså, det här kan skapa sår och skevheter på så många sätt.
Precis.
Att man positionerar sig någonstans på det här fältet och tar med sig den i relationen och förklarar från början, det här är en superkänslig grej, för att i min förra relation, det var verkligen alltså, omgångar, trauma, sjukdom.
Ja, jag har ju förklarat det för den här nya personen.
Ja, och det är jätteviktigt, för annars kommer han bara tro att du är galen och svartsjuk. Exakt. Och osäker i dig själv.
Exakt.
När det egentligen handlar om en specifikt område, då har man ju möjlighet, och också då kanske gå i parterapi ganska tidigt i relationen, långt innan innan det hinner bli någon form av problem, just för att få ett riktigt samtal kring det. För samtala själva är en sak, men hjälp med någon annan är ju också...
Men det är också tydligt att så här, bra erfarenhet för det nya liksom scheman. Ja. Alltså jag märker ju att jag har träffat den här personen 4 månader typ.
Och författaren.
Han, ja, jag tänkte säga, det är han fortfarande författaren.
Ja, exakt. Ja, det är ingen tredje. och han är så himla trygg och bra. Ja. Och kommunikativ. Mm. Och jag märker ju att det liksom så här, det händer någonting, man bara, okej, det var ingen fara. Mm. Att det liksom, det föder ny erfarenhet hos mig ganska snabbt. Så det är ju guld om man hittar någon nice person att vara med efter man har varit med om traumarelationer.
Ja, någon som är trygg i sig själv och kan hantera andras emotionella bagage, men inte ta ansvar för det.
Ja,
för om du bara, en trygg person, vad skönt, så vet jag att han aldrig kommer otrogen. Och, sen, och då får du chans att vårda det här schemat i alla fall. Och om han då råkar prata för länge med någon, då kommer det upp i alla fall. Och en trygg person kommer i så fall, nu säger jag inte att det kommer hända, men en trygg person kommer sätta en gräns. nu blev du för svartsjuk. Det här tolererar inte jag, för jag är trygg. Du förväntar mig att du ska vara det. Så
han gör det.
Ju, ja, det är jättebra.
Det. Ja, det gjorde ju aldrig Johan.
Nej. Nej, precis. Han var din napp,
ja,
som
precis.
Du sa i min podd där.
Ja.
När du skrek för att du var otrygg så kom han och gullade. Det gör ju dig medberoende, eller han har medberoende, eller vad det nu blir. Och det är ju det som alla längtar efter, gränser. Det är så vi gör med barn och hundar. Och, och även i relationer här. Och det är ju att visa att han är trygg. Och också lita på att du klarar av en gräns. Det gjorde ju inte Johan då.
Nej,
för han var rädd att du skulle springa om iväg. Ja. Om han inte duttade med dig. Men sen så klarade han inte av det, så han fortsatte ändå.
Och här tror jag att liksom folk överlag har så svårt. För det, vi pratade om svartsjuka förut. Mm. Och svartsjuka är en sån sak. Och jag kan tänka mig att det är ännu mer lätt att gå in i det när någon har en erfarenhet av otrohet.
Ja.
Att liksom då, nej men, då behöver inte jag träffa den här kompisen själv.
Ja.
Och sen så går man egentligen med dem i det här jobbiga som
precis,
är inne.
Ja.
Det hände mig liksom, det var inte för otrohet, men min kille blev ganska svartsjuk för något tag sedan. För att jag skulle kanske träffa en person som var intresserad av mig. Men jag sa att jag vill inte ha en dejt. För att jag är liksom upptagen. Men vi kan ses vänskapligt. Och då kunde han inte förstå hur jag skulle träffa honom. Och då tänkte jag, det är så lätt för folk om man är otrygg då, att gå med den personen så här, nej okej, men jag behöver inte göra det.
Mm.
Och jag kommer kanske inte, men jag vill inte begränsa mig utifrån att han tycker att det är jobbigt. Alltså jag är med i det här, jag förstår att det är jobbigt, jag kan ge dig allt runt omkring, men jag vill inte begränsa mitt liv så. Mm. För du hade också blivit om, och jag hade gått med på det, så någon gång när det är någonting allvar som jag verkligen vill, så kanske han säger så här, men du gjorde det förra gången, varför var det så speciellt med den här personen som gör att du måste träffa dem? Så det är så viktigt att stå fast i det här.
Mm. Jag känner också att så här, man kanske också kan väga hur jobbigt det är för personen och hur mycket man själv då vill träffa den här andra personen.
Så det är klart att det alltid finns liksom utrymme för diskussion. Jag vill inte vara liksom så svartvit. Det är klart att det alltid liksom finns saker, om det kanske är för jobbigt period just då.
Precis,
eller liksom så. Men det är ändå att man går med i någons känsla, bekräftar man ju dem att så här, ja, nej, men för att du tycker att det här är jobbigt, så är det som en grej. Alltså förstår du, det blir också så, jag tror att det blir, att det kan bli liksom då, ja.
Man kan ju göra det i stunden, tänker jag. Om det är just ikväll, om det har hänt någonting idag, jag är extra känslig, någonting. Okej, då kanske man kan ställa in om det inte var en jätteviktig grej. Men då, som motprestation, så får den andra då, kanske nästa dag eller när det är lugnare, använda samma situation som utgångspunkt för ett samtal. Så att man kan ändå vända det till någonting byggande. Så att jag håller med er båda.
Ja.
Men på sikt så är det ju jättedåligt att begränsa sig, för då matar man ju bara den här bilden av att den som har lägst smärttröskel för svartsjuka eller otrohet alltid får bestämma. Blir liksom någon slags despot i relationen, och bara så fort du tittar på någon eller kramar någon eller smsar någon vid en konstig tidpunkt på dygnet, så blir jag galen liksom. För då blir det ett knark i sig, att ju mer jag kan kontrollera, få dig att sluta med saker, desto mer älskar du mig liksom. Och det blir ju, ja, det hör ni ju direkt.
Alltså ju mer den personen anpassar sig efter
en, om jag märker att jag kan få dig att sluta göra saker för att tillmötesgå mig, desto mer kommer jag känna behov av det.
Och det
är så, det är så Isa visar mig hur hon älskar mig.
Exakt.
Och det håller ju inte. Och utan att på något sätt säga att det var ditt fel att ta otrogen igen. Det finns ju bara en väg ut ur den relationen, och det är ju pyshålet mot någon annan.
Men det är också det jag menar, för det är också såhär, oj, det här liksom var, han var ju lite såhär irriterad, men det var inte som att det är såhär, att han har ett djupt sår sen innan som väcktes av det här, utan det var som att han bara typ lite sotis och inte förstod. Och han sa det själv att såhär, ja men jag blev jättesvartsjuk i 5 timmar, så gick det över. Och då hade jag gått med på det, så hade jag liksom förstärkt.
Just
så,
det. Ja.
Och liksom, så det är också någon slags avvägning i det där.
Men om man träffar någon då som har varit med om otrohet, blivit sviken ganska nyss. Och så börjar man träffa den här personen. Hur mycket tycker ni då att man ska anpassa sig och se till? För jag kan ju tänka mig, för mig skulle det vara ganska jobbigt om författaren var helt så här, bara, nej, jag kommer göra så. Alltså att han inte hade någon, att han inte såg mitt sår liksom. Kanske hade blivit bra, men jag tror typ inte jag skulle träffa honom då.
Nej.
Då skulle jag känna att det var too much.
Just det.
Att KBT-a. Hur mycket tycker ni att man ska?
Men jag tycker det är skillnad på att liksom att vara, man kan ju se någon sår och gå med dem i det, samtidigt som man inte, alltså och visa empati jättemycket utan att liksom behöva inskränka sitt liv. Alltså det är väl lite någon balans där däremellan. Alltså för liksom, jag var ju jättebekräftad så här, typ så här, jag förstår att det här är jobbigt för dig, vad behöver du, vad kan jag säga, att jag liksom var med honom i den här, de här 5 timmarna liksom. Och så kan man ju också göra samtidigt som man säger så här, jag förstår att det här är skitjobbigt för dig, men jag vill verkligen träffa min kompis och det är ingenting mellan oss och typ kan vi ringas innan, kan vi ringas efter, hur kan jag göra för att du ska känna dig trygg i den här situationen. Det är ju skillnad på att bara nej, jag ska göra det jag vill, alltså, tror jag menar.
Men, ja, för det kanske var lite dåligt, men till exempel så här så vet jag att det var en situation med författaren att han fick ett sms medan han visade mig någonting på sin telefon och så fick han ett sms av en tjej med någon emoji typ, och jag bara stelnade i hela kroppen så här. Och han märkte det, och det skulle ju för honom kunna vara så här: jag behöver inte säga något om det där. Det är helt normalt att jag, alltså det är klart att jag smsar med olika tjejer eller så kompisar bara kan vara. Men då sa han ändå det till mig, vad det där var för någon tjej och vad de skrev om och sådär. Så han redovisade det för mig, för han märkte att det blev jobbigt för mig. Och det är ju på grund av Johan som hade så här 6 chatter typ med. Och då tänker jag att så här, för författaren då, eller för någon annan som är i den situationen, att skulle han ha skitit i det då?
Just i den stunden tänker jag att det som hände, den här förstelningen, jag vet precis vad du menar.
Alltså, jag bara, nej.
Det är
låtsas inte som.
Nej, men exakt, det är ju ryggmärgsreaktion. Det var ju inte du som bara, jaha, vad är det här? Nej. Eller om du hade öppnat hans telefon och letat, då hade det varit en helt annan sak. Men nu råkade det råkade verkligen hända och det var ingenting. Alltså, det här är ju alltid så här fall till fall bedömning. Just i det fallet tycker jag att det var rimligt att han, oj, nu såg jag att det hände något med dig som du inte valde skulle hända. Det var inte ett sätt att manipulera mig, att försäkra mig om, utan den där liksom bara kom. Ja, det tycker jag var rimligt gjort. Absolut. Och någon som inte har någon förståelse, men som sagt, det är ju därför det är så viktigt att prata om det, att han vet om det som har hänt dig. Sen är det ju alltid en fråga om hur tidigt ska man träffa någon överhuvudtaget efter relation. Ska man kanske alltid försöka läka ihop lite själv innan, och också, och, men precis som du sa, Frallan, att man kan se någons sår, man kan känna empati för det såret oavsett vad det gäller, men man kan ju inte ta ansvar för och äga det och läka det. Det kan ju bara du göra, men han kan leva med ditt, om han vill leva med dig, då måste han leva med ditt sår. Ja, men lite som att så här, bli ihop med någon som har ett barn. Det barnet måste såklart få allt det behöver, men jag är inte förälder till det här barnet.
Just det.
Det är den andras.
Och jag tänker också på det konkreta exemplet då. Jag förstår att det liksom är mer saker, men att då är det som så här att säga att vad det var för någonting och redovisa det är ju inte liksom att han lägger sig platt. Lägger sig platt skulle vara liksom att så här, jag behöver inte prata med henne mer.
Just det.
Eller alltså, ta min telefon, ta mitt lösenord.
Ja. Kolla allt liksom och så. För då liksom drar man ju, kanske man går över sin gräns. Men här är ju bara att han är med dig och hjälper dig liksom lösa det här inre krisen som du fick. Men du gör det ju själv. Du får ju bara hjälp att göra det.
Liksom. Så hemskt, det var ju trauma.
Och det vill jag också lägga till, och det sa jag till dig också i min podd, att man ska inte underskatta hur stark påverkan, otrohet eller svartsjuka egentligen också har på en. Det kan verkligen bli, som du pratade om, PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom liknande symptom. Därför att det är så stor del av våra liv. Och om det, alltså, jämfört med det här då, om någon skulle spela bort alla ens pengar eller någonting. Det tar på ett djupare plan, därför att vi är lärda att det enda shitet vi har i relationer, att vi väljer bara varandra för just det här. Eller relationer bygger på att vi älskar varandra och är lojala med varandra och respekterar varandra. Och gör vi inte det, vi har ingen, det som man hade förr, man har gården, man har liksom, man behöver varandra för att överleva ungefär. Vi behöver ju inte det. Så att, har vi inte den andras, som du säger, den enda grejen.
Det är så mycket kapital i
exakt,
den andras.
Ja, i valet kärlek av mig. Precis. Och kan det flytta på sig, om jag märker att jag är inte den enda som kan få henne att känna så här, då kan det bli så otroligt. Och då drar det upp alla de här gamla övergivenhets anknytningsmönster, allting aktiveras på något sätt. Och då kan det bli total kris. Plus att, som jag pratade med dig också då med podden, att oftast när man får reda på att någon har varit otrogen, så har ju det kanske pågått, även om det bara var några veckor tillbaka, så ändrar det ens historia på något sätt.
Just det.
Man vet att framtiden är oviss, Och det är jobbigt nog. Men om man då också får reda på att de senaste 2 veckorna har varit liksom en lögn.
Ja.
Eller de senaste 20 åren. Eller någonting däremellan.
Det är som att det som man hade, hade ingen betydelse.
Ja, eller, mm. eller det är ju så det känns. Och ja, så är det ju inte. För att det, personens känslor för mig kanske inte har ändrats alls. Mm. Men det har pågått någonting i min relation, i mitt liv, som jag inte hade makt över. Mm. Då känner man sig väldigt maktlös. Och mycket av det vi pratat om här och mycket av det du berättade, Isa, påminner ju om hur man är och reagerar efter ett sexuellt övergrepp eller en serie sexuella övergrepp. Och det, är ju, det här är ju inte ett övergrepp. Mm. Men hjärnan kan inte alltid riktigt skilja på vad är övergrepp av min kropp och vad är övergrepp av mitt hjärta eller liksom min kärlek. Och det handlar ju om kontrollförlusten. Att när man har blivit fråntagen kontrollen, och då som sagt, om det då är dessutom bakåt i tiden som man inte visste om. Mm. Om du får reda på att någon har utnyttjat dig i sömnen, liksom, så är det fortfarande jättejobbigt fast du inte visste om det. Så utan att jämföra det i övrigt så kan man reagera liknande på det. Och det är så allvarligt som man behöver förstå det. Men det är en annan sak. Övergrepp är ju alltid helt oacceptabelt, medan här måste vi dra sätta upp våra egna regler och våra egna gränser. Och då blir det mycket svårare, för då blir det mer ansvar liggande på oss. Mm. Har jag rätt att bli upprörd över att han tittade på porr eller smsade med henne eller skickade ett fanmail till någon kändis, whatever, träffa sitt ex, träffa någon. Det är jättemycket jobbigare när man själv är ansvarig för vad man får känna. Mm. Så att då har vi liksom en dubbel orsak till smärta som gör att det här blir väldigt, väldigt laddat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varför är folk otrogna?
Det kan finnas massor med olika skäl. Och nu ska jag säga, jag är inte terapeut eller psykolog. Så att jag har ju sexperspektivet främst på det här. Så att jag vill bara tillägga det. Men vi ser ju ofta som på otrogna människor som antingen är särskild sort. En gång otrogen, alltid otrogen. Eller han är den otrogna typen. Eller ja, så vidare. Men och det finns mycket myter kring varför man är otrogen eller varför otrohet uppstår, att det är om sexet är dåligt eller om relationen är dålig och så vidare. Men sanningen är att otrohet uppstår även, det var inte så i det fall, men även i jättelyckliga, fina relationer där man älskar varandra jättemycket.
Men vi älskade varandra jättemycket.
Ja, det vet jag. Men, eller där folk mår bra då, om man säger så. Då. För det handlade ju om att han inte riktigt mådde bra. Han borde inte haft den relationen. Nej. Det var dumt att han blev kär i dig. Eller det var liksom inte timing för det. Men i andra fall där det är timing och allting jättebra så kan det ändå uppstå. Därför att väldigt mycket handlar om inte så mycket att man vill ha sex med någon annan som att man vill ha sex som någon annan. Mm-hmm. Man är inte riktigt nöjd med hur man är och den man är. Det är ju bara att titta runt alla som lider av psykisk ohälsa och allting. Man gillar inte riktigt sig själv helt enkelt.
Nej.
Antingen hur man lever sitt liv eller hur det blev helt enkelt. Det här, är det här allt? Och om då kommer någon utifrån och ger en möjlighet att vara på ett annat sätt, vara någon annan, spegla en annan del av en som man kanske har glömt att man hade den här äventyrliga delen eller charmiga delen eller någonting, för att vardagen har liksom slipat bort den lite grann, då är det väldigt svårt för många att stå emot. Och då handlar det inte om egentligen sex, utan att den kanalen är så enkel att få den här andra självbilden på. Man känner sig så otroligt levande. Mm. Det var ju någon sån här otrohetssajt som hade som slogan lev, gör livet levande eller någonting sånt, ha en affär typ. Det är ju såklart väldigt problematiskt. Men den sloganen var ganska point, on point. För det är precis den grejen. Jag ville bara känna att jag levde, att det fanns mer av mig än familjemamman eller kontorsrottan eller ja men så. När någon kommer och erbjuder den spegeln att spegla den bästa sidan av dig i och ingen annan gör det just nu, då är det det är nästan övermänskligt att stå emot. Så där föds väldigt många grunder till otrohet. Sen är det självklart alltid ett aktivt val att agera på det. Men det här är inte motsägelsefulla grejer, utan man kan förstå varför någon är otrogen och ändå hålla dem ansvariga för det.
Absolut.
För många vill ju bara liksom bort med dem. De är psykopater eller idioter. Så. Mm. Och sen vill jag också säga att det finns också människor som inte, som sätter i system att vara otrogna för att inte komma nära andra människor. Alltså det finns ju massa andra skäl också.
Just det.
Men det här är så himla viktigt att veta, att det är väldigt vanligt och det börjar ofta där. Och då har det ju verkligen inte så mycket med partnern att göra. Men man väljer ju fortfarande att låta partnern vara den som tar kostnaden för det här. Alltså för om slash när det kommer fram, för det gör det ju oftast, så blir det ju partnern som får ta smärtsmällen. Och det väljer man ju ändå att göra. Det är både och.
Mm. Men jag får liksom associationer här, för vi pratar mycket om svartsjuka och att folk inte riktigt har ett ordförråd för det. Mm. Så tror jag också att det när det liksom kommer till att vara otrogen, att vi då inte har liksom orden för att förklara att ja, men jag känner att jag ville känna mig som någon annan. Alltså så kanske man skulle kunna förklara det, förstå det, istället för att man bara går in i någon slags låsning i så här, men jag älskar dig, jag vill bara vara med dig, men du vill ju uppenbarligen inte. Mm. Alltså vi har inte ordförråd för att liksom prata om de här sakerna, kan jag känna.
Och det är ju därför det är så bra att ha en tredje person redan i början av relationen som ger en de här orden, eller tillåter den att vara liksom en buffer mellan ens kommunikationssystem, och även såklart när det
inte
har hänt.
Onat.
Ja, precis, en mental onat. Ja, absolut. bra bild. För annars är det så lätt att man bara stångar sig mot varandra. Mm. Min erfarenhet är min sanning och din erfarenhet är din sanning, och vi får liksom inte ihop dem. Om det nu händer att någon är otrogen eller det uppstår en massa svartsjuka, vad det nu är, om man då redan har en person som man är van att gå till, alltså om man har haft en relationsterapeut innan och så går man tillbaka när någonting händer, då är det mycket lättare än att sitta och slå i telefonkatalogen och grina liksom, och vem ska vi ta liksom. Så att ha, och generellt att ha en krisplan i relationer, var realistisk. Vi träffas nu, ni är typ 30 någonting. Vi ska vara ihop tills vi dör. Det är åtminstone 60 år. Någon gång under den tiden är det rimligt att någon kommer bli tänd på någon annan. Vad har vi för liksom flödesschema över det? Det hade ju du och Johan.
Ja, vi hade ju det. Det är ju så sjukt.
Och det var ju jättebra.
Ja.
Det är ju det man kan göra för att förebygga.
Precis.
Sen kan du inte förebygga hur han är eller liksom vad som händer inom honom. Det måste han ta ansvar för. Och gör man inte, man kan inte liksom tvinga sin partner att vara helt transparent och ha självinsikt.
Nej,
för det är ju jäkligt svårt. Liksom. Mm.
Men jag tror också, precis, och jag tror du också, apropå liksom prevention, att den kan inte, men att man skapar en öppen dialog där man är ärlig från början med att så här, det finns andra personer som jag tycker är snygga. Nu har jag kanske bara ögon för dig liksom kärleksmässigt, men den här Nisse som jag såg på stan, eller Lisa, jag tyckte den var heta. Man kanske inte pratar så konkret, men många är i så himla in denial att liksom det skulle någonsin kunna hända dem, för vi är ju så himla kära. Liksom så, och i de relationer där jag tror att det är minst sannolikt att det kommer hända, det är de där liksom jag har kompisar som faktiskt pratar mycket om så här, ja, men, om deras relationer, pratar om, liksom, om andra personer de träffar och kan vara öppna med sånt. För då är det inte så stort steg att då plötsligt säga jag kysste någon på jobbfesten.
Men då gäller det att prata på rätt sätt. För man kan ju ha en relation där man pratar ihjäl sig.
Ja.
Och just därför ta det fysiska med den annan. Eller liksom, snacka går.
Mm.
Men att man faktiskt också backar upp det med att vara känslomässigt öppen. Med sin sårbarhet, men också liksom vad gör vi när det här händer? Jo, så här och så här. Eller, och sen, inte säkert det funkar i praktiken, men du har åtminstone öppnat upp för att det kommer att hända.
Mm.
Och kanske också, som jag pratade om, det här med att kunna spegla olika delar av sig själva, att faktiskt ett bra sätt att preventera, säger man så, förebygga. Eller det går ju inte att förebygga, men preppa för att det ska minska risken då. Det är ju att försöka vara öppen för alla sin partners sidor. Att försöka uppmuntra hen att fortsätta med de intressen man hade förut. Att inte vara så rädd att växa isär. Mm. Att man liksom klämmer ihop sig i en smal liksom ruta och där inte alla sidor av en själv får plats. Att, men nu är vi vuxna, nu har vi familj och barn. Om du, om du liksom håller på och tittar utanför den bubblan, då blir det ett hot. Ja, då blir det nästan att du tvingar den ut ur bubblan, för det blir outhärdligt. Mm. Ingen står ut med att känna sig instängd och begränsad. Att man fortsätter vara nyfiken på varandra, tillåter varandra att utvecklas åt alla möjliga håll, även sexuellt, och inte låser in sexualiteten i våran mysruta liksom.
Precis, och du pratar ju mycket om, tycker jag, i din podd också, att liksom att låsa in sexualiteten och så, det handlar inte om att man måste liksom göra allt med sin partner som de vill, utan liksom bara ha öppenhet kring det.
Vad det hemskt är att man, för jag drabbas av alltså en känsla av misslyckande, att det är som ett nederlag för mig att Johan var så otrogen mot mig. Det är så hemskt att man får den grejen också. Alltså känslan av att bli sviken och känslan av att jag misslyckades i min relation.
Med. Just det här fallet, ja, eftersom vi pratade om det, så verkar det som att det låg hos honom. Ja, vad ska man göra med den känslan? Den hakar ju också i andra delar av ens självkänsla. Eller bild av sig själv.
Ja, exakt.
Jag har väldigt svårt. Jag tycker det är väldigt jobbigt att känna mig dum. Känna mig lurad. Ja. Och det spelar egentligen roll om andra vet om det eller inte. När jag känner mig att jag liksom har...
Ja.
För mig är det känsligen att känna mig misslyckad eller undervärderad.
Ja,
eller
men
så,
den känslan liksom, har jag också haft.
Men det är också så att man vill inte heller bekräfta. För du gick ju också... typ ständigt omkring med misstänksamheten. Du var ju inte lurad. Alltså förstår du? Det var ju liksom inte att du var ju fullt med på det liksom. Men blev ju också lurad att känna dig att du inte var lurad. Alltså förstår du? Att liksom när du tog upp det här. Men du hade ju rätt i det.
Och jag tänker också så här, det går inte riktigt att misslyckas i det här. För även om ni hade varit ihop i 20 år, det som du får ut av, det som du lär dig nu, det som ni hade som var bra, allt det finns ju kvar i dig och hjälper dig. Nu är det jobbigt nu för att det har inte gått så lång tid, men allt det hjälper dig att bygga det du vill nästa gång, och även utanför relationer, du blir ju starkare av allt det här i dig själv. Jag brukar tänka att man är så himla rädd att tid man har lagt på en relation som sen tar slut är borta, är bortkastad. Det är liksom raderat, så börjar man om. Men så är det inte, det är som ett nedbrunnet hus. Du går ju och plockar liksom i spillrorna de saker som höll. Så att säga. Det som står kvar efter branden är ju sånt som du har med dig vidare. Och det finns inget annat sätt att leva på. För vi kan inte se in i framtiden.
Nej. Man kan ju också tänka att det är väldigt modigt att våga att tro på att någon kan bli bättre.
Exakt. Alltså, du har ju agerat kärleksfullt och inte av rädsla att vara att bli lurad, helt enkelt. För du kan ju aldrig mer ha en relation, för då vet du att du inte blir lurad. Jag tycker att du har gjort ett jättebra jobb.
Och med de orden så måste vi avsluta.
Det är ju jättegulligt, jag vet att det har gått en timme redan.
Tittar in här om gluggen. Så himla många kloka, fina ord du har sagt, Marika. Och följ Marikas podd för att lära dig mer.
Sex på riktigt.
Sex på riktigt. Finns där poddar finns.
Och sexinspiration på Instagram.
Ja, precis.
Ja, och då kan man boka dig för kurser och allt
möjligt. Rådgivning om man vill.
Just det. Isa, tack återigen för att du delat med dig. Det finns mer detaljer som har gått in här. Vi skulle behöva en hel säsong om otrohet, tror jag. Men jag hoppas ni alla får med någonting. Hör gärna av och berätta om era erfarenheter av otrohet och vad som har hjälpt er och hjälpt er och så vidare. Men kom ihåg, det är inte ert fel.
Nej, men på riktigt. Ibland kanske det är det. Det går säkert så.
Ja. Ja, vi avslutar så.
Man kan ha ett ansvar utan att det är ens fel.
Ja.
Tusen tack, Marika.
Tack själva.
Vi avslutar med låt från Var är du? Simon Lundgren. Eller demo vill han ju att vi ska säga. Det är viktigt. Det är inga färdiga låtar. Det är demos.
Hej då.
Hej då.
Oj, vad jätte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.